Och det var svårt att välja den här gången. Det finns ju ganska mycket att välja på, som ni vet. Men jag fastnade till sist i alla fall inför Esra bok. Och kanske det passar lite bra i alla fall. Det är för att det var inte så länge sedan. Ja, visserligen över ett år sedan vi avslutade konungaböckerna. Och Esra bok ligger ju historiskt sett i kronologisk ordning just efter konungaböckernas slut och krönikeböckernas slut. Ty konungaböckerna och krönikeböckerna slutar ju med Jerusalems fall och bortförandet av judarna i fångenskap. Esra bok börjar med att teckna för oss historien efter fångenskapen. Så den liksom kopplar på där vi slutade någon gång för över två år sedan, eller ett år sedan. Jag har kallat den här predikans rubrik "När Gud rör vid konungars hjärtan". Till det faktiskt vad det är frågan om. Det finns många teorier om vad det är som styr historiens gång. En del menar att det är ingenting som styr. Det är bara en massa orelaterade händelser som händer, oberoende av varandra mer eller mindre. Slumpmässigt går historien framåt eller bakåt. En populär och omhuldad teori i vår tid är den ekonomiska teorin om att det är produktionsmetoderna som bestämmer historiens gång. De ekonomiska systemen, marxismen, har den förklaringen. Det finns en filosofisk förklaring till historiens gång. Att det är idéerna som styr. Varje civilisation upplever någonting av en barndom, en ungdom, en mogen ålder och så en ålderdom och så ett fall. Den genomgår olika faser av ideologisk natur. Andra menar att det är då de politiska faktorerna enbart. Det är konungarna som styr, det är förstarna på jorden, det är presidenterna. Folket har ingenting att säga till om. Politiken gör allt. Det är lagarna, det är krigen. Det är de stora personligheterna, säger en del ännu mer, som gör vad som händer i historien. Det var Robespierre förtjänst att det blev en fransk revolution. Washington förutan hade inte det blivit någon amerikansk revolution. Om inte Lenin hade funnits hade inte heller den ryska revolutionen kommit till stånd. Ja, det kanske ligger en sanning i någonting av allt detta jag har sagt, av dessa teorier. Men bortglömda är den historiska filosofi som Bibeln ger till känna, nämligen att det finns en personlig Gud som sitter suverän på tronen, upphöjd över alla jordens konungar och furstar. Och att han har ett bestämt syfte med historiens gång. Och i enlighet med det syftet så löper historien. När vi ser den i ett litet kort tidsperspektiv så kan det tyckas som om inte det funnits någon Gud som satt på tronen. Men uppenbarat i dessa skrifter för mänskligheten är den slutgiltiga segern. Och den slutgiltiga segern är Guds seger. Finns det en Gud som styr historien, då måste det ta sig uttryck på något sätt. Vi ska se lite grann på det idag. Vet du vad Josefus skrev? Han var en judisk historieskrivare som levde första århundradet, alltså samma århundrade som Jesus. Han hade läst Daniels profetior och han kommenterar om Daniels profetior och att dessa nedtecknade Daniel så som Gud hade visat det för honom. Och ni vet, Daniel, han förutsade ju verkligen världsrikens uppkomst och fall på ett så exakt sätt så att nutida teologer och bibelforskare säger nej, det är omöjligt. Daniel kan inte ha skrivit detta före händelsernas inträffande. Han måste ha skrivit det någon gång efter att det inträffade. Men Josefus, han levde närmare Daniel än dagens teologer. Och på den tiden visste man mycket väl att Daniel fanns där borta i Babel på 500-talet före Kristus och fick dessa fantastiska uppenbarelser. Och så skedde det exakt så som Daniel hade fått uppenbarat ifrån Gud. Och Josefus kommenterar att de som läser dessa profetior och nu ser hur de har uppfyllts i historien, de måste förundra sig över den ära Gud bevisade Daniel. Och upptäcka hur fel till exempel epikuréerna, en filosofisk skola på den tiden, fanns bland annat i Aten när Paulus kom dit, som ni vet. Epikuréerna har fel som förkastar försynen och inte tror att Gud har sin hand i världens gång. Och inte heller att universum styrs och uppehålls av denna välsignade varelse, utan säger att världen går sin egen gång. Det kunde inte Josefus skriva under på. Det är lika som skepp utan kapten som driver omkring på havet utan mål och går mot sin undergång. Det är lika som vagnar utan förare som bara kommer att vältra över ända snart. Så vore det om världen och universum vore utan en personlig tanke, en personlig Gud bakom. Då är faktiskt livet ganska meningslöst. Ordspråksboken 21 uttrycker det otroligt djärvt. Vet du hur det står? Konungarnas hjärtan är i Herrens hand såsom vattenbäckar. Han leder dem var helst han vill. Har du haft en droppe vatten i din hand någon gång och upplevt hur lite du behöver förändra handens vinkel för att vattendroppen snabbt ska kila iväg åt endera hållet, beroende på lutningen av din hand? Ja, det liknas det vid när Gud säger: så bestämmer jag över konungarnas hjärtan. De som så högmodigt ofta sitter på denna lilla planet jorden i universum och tror sig ha makt och berömmer sig av sin egen makt och bestämmer älskande sin egen prestige och i sitt maktbegär tror sig vara egenmäktiga många gånger i sina små riken på denna lilla jord. Men högt över dem alla sitter en som kallas för konungarnas konung och herrarnas herre, och inför vilken alla knän och alla tungor en gång ska erkänna: det är sant, du är konungars konung och herrars herre. Det är intressant också, hörni, att lägga märke till när vi läser i Israels historia hur Gud alltid har velat ha ett vittnesbörd i de konungsliga palatserna, det vill säga i den tidens mäktiga mäns palatser. Abraham hade knappt lämnat Ur i Kaldén förrän han beger sig ner till Egypten och blir känd hos farao. Och Josefs historia känner ni ju. Han blev faraos närmaste man på grund av sin kontakt med Gud. Han blev respekterad i Egypten som en man i vilken Guds ande bodde. Farao fick ett vittnesbörd om Israels och himmelens Gud. För att inte tala om när Mose 400 år senare steg fram på scenen och sa: släpp mitt folk! Ett slavfolks Gud blir känt i den tidens mäktigaste nation och i själva palatset. Så att den mäktigaste mannen på den tiden, som hade arméer till sitt förfogande som långt översteg denna lilla slavnation på knappt 2 miljoner. Men han fick lära sig vem himmelens Gud var, han, vem Israels Gud var. Och till slut måste han låta denna lilla slavhop ge sig iväg, själv maktlös att göra någonting däråt. Tänk på Hiskia, när Jerusalem var omringat av 180 000 assyriska soldater. Assyrierna hade farit vilt fram och våldsamt fram över världen och lagt den ena nationen efter den andra under sig. De 10 stammarna i norr, med Samaria som huvudstad, vet ni, hade ju redan blivit bortförda i fångenskap 722 före Kristus. Lilla Jerusalem, naturligtvis en munsbit för den assyriske konungen Sanherib. Så han låter skicka sin rabsake till Jerusalems mur och säga till hövitsmännen på muren: låt er inte förvillas av Hiskia att tro på den Gud han tror på. Hur skulle er Gud kunna hjälpa er när inte något annat folks Gud har kunnat hjälpa dem undan den mäktiga assyriske konungens hand? Och så skrattade man och hånskrattade man åt Israels Gud. Men konung Hiskia i stor nöd gick inför Gud i bön. Och när hotelsebreven kom så bredde han ut brevet inför Gud i templet och sa: titta här Gud, vad de säger om dig. Och så kommer profeten Jesaja med budet till Hiskia och säger att han ska inte alls lyckas. Han ska vända tillbaka samma väg som han har kommit, hem till Nineve igen. Ska denna världens mäktigaste man få vända tillbaka ifrån lilla Jerusalem i oförrättat ärende? Otroligt. Men så gick det. Israel behövde inte lyfta ett finger, inte höja ett svärd. Gud tog hand om saken. Han stred verkligen för den. Och det står om den assyriske konungen att han vände åter till Nineve. Och när han en gång gick in i sitt Guds tempel för att tillbedja, så överföll honom hans båda söner och dödade honom. Han fick ett grymt slut, denne man som hade hånat Israels Gud, hans egna söner, tog honom i hans eget Guds hus. Men Jerusalem stod orört. Jerusalem stod orört, fortfarande. För att inte tala om Daniel, och honom ska vi tala om idag. När fångenskapen blev ett faktum, när Jerusalem inte längre stod orört på grund av den synd som folket framhärdade i, så hade dock Gud sin hand med i spelet. Och med till Babel skickade han gudfruktiga män, sådana som Daniel, den unge pojken. För det var han när han kom dit, 605 före Kristus. Men vilket vittnesbörd i det babyloniska palatset Nebukadnessar lärde sig snart vem Israels Gud egentligen var. För att inte tala sedan om de persiska konungarna. Och det ska vi göra idag. Men Gud har velat ha ett vittnesbörd i de mäktiga männens palatser i historien. Och när Pilatus kallas till att bära fram vittnesbörd, så säger Gud, han är mig ett utvalt redskap, Ananias, att bära fram vittnesbördet om mitt namn inför hedningarna och konungarna och inför mitt folk i Israel. Och Paulus fick träda upp inför den högsta domstolen i den tidens rike, i Rom. Han blev känd i kejsarens eget hus, står det ju. Han fick frambära vittnesbördet för konung Agrippa. I likhet med Jesus Kristus så blev han förhörd av de mäktigaste männen i den trakten. Pilatus, den romerske landshövdingen. Herodes, en annan landshövding. Guds män i tiden har alltid varit kända utav de stora männen mänskligt sett. Kanske i vår tid att vi har kommit lite på fel här. Vi har glömt bort att också vittnesbördet gäller de mäktiga i vår tid. Och vi riktar oss kanske bara till en viss klass eller kategori människor. När vi kommer till Esra bok, så är det Jerusalem som är i centrum för Guds intresse igen. Mina vänner, Jerusalem är den märkligaste och den intressantaste och den viktigaste staden på detta jordklot. Vad som händer i Jerusalem har konsekvenser för en hel värld och ska ha det ännu mera i framtiden. Det ska inte bli frid och fred på denna jord till exempel förrän det blir frid och fred i Jerusalem. Så länge oro råder i den nationens huvudstad, så kommer oro att råda på jorden. Jerusalem är en gammal stad. Man vet att det beboddes 2000 år före Kristus. Man har nyligen, sista året, grävt fram små kilskriftstavlor i Syrien som är från 2500 år före Kristus. Och där bibelforskarna förundrade finner Jerusalems namn stå inristat. Vi möter det första gången i Bibeln när Abraham kommer ifrån vunnen seger och möts av konung Melkisedek. Ja, han var ju kung i Salem, som betyder frid. Han var konung i det blivande Jerusalem, som betyder fridens boning eller fridens stad. Vilket namn! Han var Gud och han var präst åt Gud den högste, samtidigt som han var konung i Salem. Han var en förebild till Kristus i det att han i en person innefattade två ämbeten i egenskap av både präst och konung. När senare israeliterna kom in i Kanans land, så dröjde det länge innan Jerusalem blev intaget. Det var inte förrän David kom till makten år 1049 som hela Jerusalem intogs, och David byggde sitt hus på Sions berg i Jerusalem. Därför kallas det ofta för Sion och Sions stad eller Davids stad. 949 före Kristus så invigs templet. Och nu uppfylls det ord som Gud hade sagt flera gånger tidigare i historien. Denna plats har jag utvalt att där fästa mitt namn. Det betyder att där manifesterar min närvaro på ett särskilt sätt. Och så gjorde Gud, när templet invigdes och uppfylldes av Guds härlighet och helighet, så prästerna inte kunde stanna kvar för att tjänstgöra där inne, utan måste lämna templet. Gud bevisade för folket i synligt hänseende, det här är min plats. Här kan ni möta mig. Denna plats har jag utvalt på jorden för att manifestera min personliga närvaro på ett särskilt sätt. Om ni bara fortsätter att leva mig nära. Men det gick inte så länge förrän Jerusalem befläckades. Davids egen son Salomo trots sin vishet bryter mot det ena ordet efter det andra i Guds lag. Och de kvinnor som han gifte sig med i massor förledde snart hans hjärta till att tända offereldar åt främmande gudar på Judéns höjder. Och folket var inte sena att följa efter. Och Salomos delade hjärta, som ni vet, ledde till en delad nation. De 10 stammarna i norr slöt sig samman och skilde sig från de 2 stammarna i söder. Och sen läser vi kommentarerna genom hela konungaböckerna och krönikeböckerna. Att den ena konungen efter den andra, både i Israel och i Juda i söder, gjorde vad ont var i Herrens ögon. Någon gång då glimmade till och det står om en konung. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Och plötsligt ser vi hur hela landet och folket välsignas för en tid. Men snart igen kommer en konung. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Mer än någon som hade varit före honom. Ahas, en av dem i den långa kedjan, lät till och med sin son gå genom eld, offrade honom åt avguden Molok där i Hinnoms dal utanför Jerusalem. Om man har grävt fram dessa gamla avgudaltar och funnit små spädbarnsskelett runt omkring. Tänk att en israelitisk konung förföll till detta. Ni har förverkat rätten att leva i landet, säger Gud med gråtande hjärta, och låter assyrierna komma för att bort 10 stammar i norr till fångenskap i Assyrien. Och Juda tar inte varning av sin systers exempel, utan fortsätter också hon på samma sätt. Och det står om Manasse, en av de sista konungarna i Juda, att också han lät sin son gå genom eld. Ja, nu kan du följa med i andra konungabokens 21. För här uttalas den slutgiltiga domen om vad som skulle hända denna nation. I andra konungaboken 21:4 står det om Manasse. Och då ska du lägga märke till att hans far, det var Hiskia. Det var en konung som gjorde vad rätt var. Och han hade rensat rent från avguderiet. Men Manasse, han hann inte mer än bli konung förrän han byggde altaren i vers 4. I Herrens hus, i själva templet, byggde han avgudaltaren. Det hus som vilket Gud hade sagt, vid Jerusalem vill jag fästa mitt namn. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara, månen och stjärnorna och solen. Man tillbad sådana makter, astrologi. Och han lät sin son gå genom eld, vers 6. Han övade teckentyderi, svartkonst, skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket som var ont i Herrens ögon. Och då kommer profeten och säger enligt vers 11, eftersom Manasse, Juda konung, har bedrivit dessa styggelser. Och så uttalas domen. Och vers 13 står det, och mot Jerusalem, säger Herren, ska jag bruka det mätsnöre som jag brukade mot Samaria. Och det sänklod som jag brukade mot Ahabs hus, en av Israels konungar. Och jag ska skölja Jerusalem tom, så som man sköljer ett fat, och sedan man har sköljt det vänder det upp och ner. Så öde och tom ska denna stad bli på grund av att den har sådan missgärning vilande över sig. Den måste renas, den måste rensas. Det fanns tydligen en tid då det inte gick på något annat sätt än att helt enkelt ta bort folket och ta det åt sidan för att lära dem hur långt bort ifrån sin Gud de hade kommit. Och vi går nu till andra krönikebokens 36 kapitlet. Kapitlet som för oss in i Esra bok. Detta kapitel är ett av de mest tragiska kapitlen i hela Israels historia. Här beskrivs för oss de sista konungarna som ledde denna nation. Och man förundras över deras hårdhet och hur svårt de hade att lära sig att göra bättring. Josia var den sista gudfruktige konungen. Och han åstadkom en stor reformation i Jerusalem och Judén. Men det var för sent. Det blev i folkets hjärtan. Ja, det blev hos folket bara en ytlig omvändelse. Och så fort Josua var död var man tillbaka i avguderiet igen. Och Josia dog ganska tragiskt i ett slag emot den egyptiske konungen. Enligt vers 3. Och den egyptiske konungen blev nu i Juda övermäktigt. Och de fick betala skatt till honom. Och han insatte en konung, en son till Josia, Jojakim. Men ni ser om Jojakim står det i vers 5 slutet att han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och då kommer Nebukadnessar 605 före Kristus. Och han är nu herre över Egypten. Egyptierna har slagits av kaldéerna. Och babylonierna är alltså de nya herrarna på världsscenen. Och Nebukadnessar kommer så småningom. Och han tar Jojakim och fängslar honom med kopparfjättrar. Och för honom till Babel. Detta är en av de första deportationerna. Det är egentligen den andra. Den första gick Daniel bort med bland annat. Och han tar en del av kärlen i Guds hus med sig. Och han gör Jojakims son Jojakin till konung istället. Men det står om Jojakin i vers 9 att han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han lärde inte ens av sin fars eget misstag. Och följande år kommer Nebukadnessar igen. Och låter hämta Jojakin bort till Babel. Och också han är i fångenskap. Och så blir Sidkia den sista konungen i Juda. Nu då Sidkia. Ta chansen och ordna till det för allt i världen. Nej då. Det står om Sidkia i vers 12. Att han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han ödmjukade sig inte, står det. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia. Som gång på gång stod upp och talade Herrens ord. Jerusalem, låt rena dig. Annars måste fångenskap bli ett faktum. Jeremia talade klartext. Men man hatade Jeremia. Man lät nedsänka honom i en brunn för att tysta honom. Men det var sant det han talade. Men ingen ville. Så här står det. Han ödmjukade sig inte. Han avföll från konung Nebukadnessar. Han till och med dristade sig till uppror. Denne lille konung. Och det står att han var så hårdnackad så att han förstockade sitt hjärta så att han inte omvände sig till Herren Israels Gud. Och det står i vers 14 att till och med det översta bland prästerna och folket försyndade sig. Storligen i otrohet emot Gud. Med hedningarnas alla styggelser. Och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem. Och det står om Gud. Under allt detta, hur förhåller sig Gud? I stor nåd och barmhärtighet. Vet du vad det står om Gud? Och Herren, deras fäders Gud, skickade sina budskap till dem. Titt och ofta, gång på gång, genom sina sändebud. Ty, står det, han ömkade sig över sitt folk och sin boning. Det smärtade Gud att se hur hans folk förfelade det syfte som en gång hade överenskommits i förbundet som slöts. Inför dig vill vi vandra, Herre, i helhet och renhet. Och så vandrar man i styggelser och orenhet och orenar hela den stad som Gud hade upphöjt till sin. Och så står det i vers 16 att man begabbade Guds sändebud. Man föraktade hans ord. Man bespottade hans profeter. Till dess Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot fanns mer. Ingen bot fanns mer. Det hjälpte lika som inte hur eller vad Gud gjorde. Man brydde sig ändå inte om honom. Tänk att en människa kan komma i en sån situation. Men vi kanske inte ska oja oss så värst mycket över detta innan vi granskar vår egen situation. Är det så idag att Guds ord går ut gång på gång till dig? Men du låter det rinna av dig som vatten av en gås. Det bekommer dig inte. Kan det gå så långt att ingen bot finns mer än att Gud verkligen måste göra så att det gör ont hos dig för att få dig till besinning? Så var det i alla fall med hans folk nu. Ingen bot fanns mer, står det. Då sände Gud Nebukadnessar. Det står inte att då hände sig vid den tiden att Nebukadnessar hade vuxit sig så stor och mäktig att han kom för att ta Jerusalem. Det står så här. Då sände Gud kaldéernas konung. Gud vinklade sin hand lite grann. Och den lilla droppe som konung Nebukadnessar utgjorde silade plötsligt iväg västerut mot Judén och Jerusalem. Men det var på Guds inrådan. Det var på Guds tillåtelse. Det var med Guds försyn som detta fick hända. Nebukadnessar skulle bli den som Gud skulle använda för att tukta sitt folk till bättring. Gud kan till och med använda ogudaktiga medel för att hans eviga och heliga syften ska fullbordas. Det kan vara därför världen ser ut som den gör. Gud finns ändå bakom. Han har inte tappat kontrollen. Till och med det onda kan han vända till någonting gott. Och alla ska erkänna en gång. Ja visst Gud, det är ju så det har skett. Allt vad du har gjort är rätt och rättfärdigt. Och Nebukadnessar kom. Och det blev en fruktansvärd stormning av Jerusalem efter 1,5 års belägring. Vilken nöd för Jerusalem. Och alla kärl fördes bort i Guds hus. Alla skatterna. Och man brände upp Guds hus, vers 19, och bröt ner Jerusalems murar. Man förstörde alla dyrbara föremål. Det fatet höll på att sköljas nu. Och det skulle vändas upp och ner. Allt fördes bort. Inte bara folket utan också boskapen fördes bort i fångenskap. Och det var tyst i Jerusalem. Det låg där som en grushög. Och vittnade om detta folks hårdnackade hjärtan. Och Jeremia, han levde och såg detta. Den profet som hade ropat till folket, gör inte så. Vänd om, så finns det chans och räddning. Så slipper ni genomgå detta kval. Tyst, Jeremia. Och så lyssnar man istället till profeter som i sina utsagor lyckönskade folket på den felaktiga väg vi slagit in på. De falska profeterna fanns gärna till hands på den här tiden. Och Jeremia fick se hans profetia gå i uppfyllelse. Och han gladdes inte över det. Det smärtade honom ännu mer. Det är han som skriver klagovisorna. Hoppas du har tänkt på det. Det är han som skriver, hur övergiven sitter hon inte, den folkrika staden. Hon har blivit lik en änka, hon som var så mäktig bland folken, en förstinna för länderna. Hon måste nu göra trältjänst. Bittert gråter hon i natten och tårar rinner utför hennes kinder. Ingen finne som tröstar henne. Alla hennes närmaste har varit trolösa. De har blivit hennes fiender. Juda har måst gå i landsflykt efter att ha utstått elände och bor nu bland hedningarna och finner ingen ro. Så gråter Jeremia över den stad som man tidigare hade besjungit som hela jordens fröjd. Är detta den stad, säger de vägfarande om Jerusalem. Är detta den stad som man kallade skönhetens fullhet, hela jordens fröjd. Och man förundrar sig och spärrar upp munnen inför den grushög som nu ligger där. Var det slut på nationen nu? Det fanns det borta i Babel. Och själva upplevde det på ett sätt som beskrivs så levande för oss i psalm 137. Vid Babels floder, där sutto vi och gräto. När vi tänkte på Sion, Jerusalem. I pilträden hade vi hängt upp våra harpor. Till de som höll oss fångna, våra plågare. De bad oss vara glada och sa till oss, sjung för oss någon av Sions sånger. Någon av Jerusalems sånger. Men hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Nej, om jag förgäter dig i Jerusalem, så förgäter min högra hand sin tjänst. Min tunga låder vid min gom, om jag upphör att tänka på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min allra högsta glädje. Den första generationen judar som fanns där borta hade en intensiv längtan tillbaka till staden, till Jerusalem, till Sion. Och det smärtade dem så att man inte ens orkade sjunga sångerna som handlade om den älskade staden. Och så hände någonting. Daniel som fanns där borta i fångenskap. Han som hade vittnat inför konung Nebukadnessar en gång. Han hade ju haft en dröm, en märklig dröm. Som handlade om hans egen förödmjukelse, ni vet. Daniels fjärde kapitel. Och hur Nebukadnessar förresten, om vi ska stanna för ett ögonblick, en gång när han gick omkring kring på taken till sina palatser och berömde sig av sin makt och sa, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett konungasäte genom min väldiga makt och min härlighet till ära. Och i samma stund så slog honom Gud med denna mentala eller psykiska åkomma som gjorde att han blev avskild ifrån människor under 4 års tid. Men när tiden var inne, säger Nebukadnessar själv i denna skrivelse han låter utsända över hela sitt rike, när tiden var inne för liden upplyfte jag Nebukadnessar mina ögon till himmelen och fick åter mitt förstånd. Då lovade jag den högste. Då prisade jag och ärade jag honom som lever i vinnerligen och honom vilken välde är ett evigt välde. Ty han gör vad han vill. Både himmelens här, både med himmelens här och med dem som bor på jorden. Och ingen kan stå emot hans hand. Och Nebukadnessar slutar sin skrivelse med att säga: därför prisar jag nu Nebukadnessar och upphöjer och ärar himmelens konung. Till alla hans gärningar är sanning och alla hans vägar är rätta. Och den som vandrar i högmod, den kan han ödmjuka. Det hade han fått uppleva. Är det inte märkligt att en hednisk konung, det verkar nästan som han har blivit född på nytt, en hednisk konung plötsligt upphöjer Guds namn och erkänner honom vara den störste. Han har ödmjukat mig. Jag förstår att jag var fel när jag berömde mig själv av min makt och ära. Det var tack vare Daniels vittnesbörd i det babyloniska hovet. Nu är det snart slut på den tiden som Daniel hade förutsagt. Belsassas gästabud äger rum. Innan detta har Daniel studerat Jesaja profetior, Jeremia profetior. Och ni vet, Jeremia hade skrivit i sitt 25:e kapitel om fångenskapen att den skulle bliva 70 år. 70 år skulle den bliva. Och i det 29:e kapitlet så skriver han ett brev till Babel till och med för att påminna dem om detta. Ty Babel hade falska profeter återigen uppstått och sa: vi ska snart vara tillbaka. Vi ska snart vara tillbaka. Nej, sa Jeremia, Herren har sagt att det är lika bra att ni bygger och bor och planterar trädgårdar och tar er hustrur och gifter er och föder barn och låter generationerna gå, för ni kommer faktiskt att vara kvar i 70 år. Därför att landet skulle få vila i 70 år, därför att man hade förfelat sabbatsåret så lång tid. Var sjunde år skulle man ju avstå från att plöja, harva, skörda och allt detta. Och man skulle låta åkrarna vila och inte arbeta. Men det gjorde man inte. I otro så arbetade man det sjunde året lika väl som de sex tidigare. Och nu måste landet vila från sina invånares missbruk i 70 år för att få gottgörelse för den långa tiden av försummelse. Det var orsaken till att det blev just 70 år. Och Jeremia sitter där borta i fångenskapen och han läser det här. Får se, 70 år? Nej, men 605 blev alltså jag bortförd hit. Och nu har det gått 60 år, 65 år. Vi tror att det var någonstans nere på 545-550 före Kristus som Daniel läste detta. Och vet ni vad det står om Daniel i det 10:e kapitlet då? Då faller han på knä och han beder. Han beder att Gud ska infria sina löften och tänka på sitt folk igen. Tiden måste vara nära nu, Gud. Och Daniel får svar. Och han får själv vara med att se hur Gud uppfyller denna profetia. Daniel är en gammal man nu. Han måste vara i 80-90 års åldern. Men när Belsassar höll sitt gästabud den natten, då kallas han till hovet igen. Vet du varför det? En konung var högmodig igen. Då brukar Gud komma, förr eller senare. En konung var så högmodig, så under sitt stora gästabud, där 1000 av hans furstar satt med sina gemåler, enligt Daniels 5:e kapitel, så under vinets välde, står det, så låter han bjuda att man ska kalla in eller hämta in kärlen ifrån Jerusalems tempel som Nebukadnessar en gång hade rövat dit. Och så hämtar man de kärlen och så bärs de fram och så skålar man med vin ur dessa kärl i detta gästabud där borta i Babel. Men då var timmen slagen och plötsligt så ändras konungens ansikte färg. Hans länder själv förstår det. Ja, det står till och med att knäna slog emot varandra under bordet. Nu var han inte så störst längre. Vad får han se? En hand som skriver på den vitmenade väggen. En text vars mening han inte förstår. Han blir orolig. Och förstarna kring borden slutar med sitt skränande. Ingen kan hjälpa konungen i hans nöd nu. Man låter kalla till sig Babels visemän och spåmän och förståndiga och kloka. Men ingen kan tyda texten, trots att konungen bjuder tredje platsen i riket, en purpurfärgad mantel och kedjan om halsen. Den som kunde tyda texten skulle få konungslig ställning. Men då drar sig konungamodern till minnes när hon får höra detta. Hans farmor var det troligen.
Men Daniel, har ni inte frågat honom?
Han brukade alltid kunna lösa sådana här problem tidigare.
Och så kallas Daniel till hovet.
Den gamle mannen nu. Han som just hade läst Jeremia och bedit så till Gud. Daniel, kan du tyda texten? Ska du få den tredje platsen i riket? En purpurfärgad mantel och en kedja om din hals. Gudsmannen Daniel svarar:
dina gåvor kan du behålla för dig själv eller ge till någon annan. Den förutan ska jag tala om för dig vad det här betyder.
Och så börjar han med att förebrå Belsassar för att inte han har lärt sig av sin farfars Nebukadnessars exempel att ödmjuka sig, utan ditt hjärta har förhävt sig. Han säger i vers 22: du borde ha vetat att vara ödmjuk i ditt hjärta, men du har förhävt dig mot himmelens herre. Men den Gud som har sitt våld i din, som i sitt våld har din ande och alla dina vägar, honom har du inte ärat. Han var modig, Daniel. Han gick rakt in i det babyloniska hovet, och det första han säger: jag är inte intresserad av dina skänker. Men det ska du veta, Belsassar, att du har varit högmodig. Du har gått emot himmelens Gud. Han som har din ande i sitt våld och alla dina vägar har han i sitt våld. Honom har du inte ärat. Därför texten mene, mene, tekel, ufarsin betyder för det första: du är räknad, dina dagar är räknade, din regeringstid är räknad, det vill säga den är snart slut nu. Tekel, du är vägt, du är för lätt. Du håller inte provet inför Gud, du väger ingenting, du är som agnarna som vinden bortför. Tänk om våra liv är sådana inför Gud, tomma. Det är en bild på dom det där. När det står i psalm 1 att de ogudaktiga är oss som agnarna som vinden bortför. Har du något värde inför Gud? Har du en frälsad själ? Har du ett liv som har burit frukt? Mene, tekel, ufarsi. Ditt rike ska delas mellan medier och persier. Samma natt, den 12 oktober 539 före Kristus, under det att Belsassars gästabud fick detta oväntade uppbrott och slut, så väller Kores soldater in i staden och tar den i besittning, och Belsassar själv faller offer för de nya härskarna. Och på tronen sitter nu Kores, konungen över Medien och Persien. Ett nytt världsvälde har etablerats, helt enligt Daniels profetior förresten, 539 före Kristus. Ett ännu större välde än det babyloniska, ända bort ifrån Indusfloden i Indien, ända bort till Mesopotamien, Grekland, upp till norr till Kaspiska havet, ner till Persiska viken och ända ner i Egypten. Vilket välde, vilket välde. Skulle en sådan man kunna bry sig om Gud, kunna ha någonting med Gud att göra? Det här som Esra bok börjar. Kores är kejsare. Och vad står det? Men i den persiske konungen Kores första regeringsår, så fort han hade blivit konung nästan, vad hände då? Då uppväckte Herren, för att Herrens ord från Jeremias mun skulle fullbordas, nämligen att det skulle vara 70 år för denna fångenskap, så uppväckte Herren den persiske konungen Kores ande. Vad betyder det? Gud gjorde honom villig att utfärda denna kungörelse: varsågod judar och far tillbaka till ditt land, bygg upp Jerusalem och dess tempel och sätt igång tempeltjänsten igen. Hur kunde det ske? Hur kunde Gud ha någon makt med denna store kejsare? Han uppväckte hans hjärta, han rörde hans hjärta, han lutade lite på sin hand, och Kores, vattendroppen, började genast reagera. Kanske också, mina vänner, att Kores hade kunskap om Jesaja profetia. Det är mycket troligt. Du vet, Jesaja hade 170 år tidigare, på slutet av 700-talet före Kristus, sagt i det 44 kapitlet, och det här är en av Bibelns märkliga profetior förresten. Är det inte märkligt att Jesaja 170 år innan händelsen inträffade kunde förutsäga Kores framträdande på världsscenen och nämna honom vid namn. Vet du vad det står? Herren säger, jag är den som säger om Jerusalem. Om Jerusalem, det ska bliva bebott. Jag är den som säger, det ska vara uppbyggt. Jag ska upprätta ruinerna där. Hur då? Jo, jag är den som säger om Kores. Han är min herde. Han ska fullborda min vilja. Han ska säga om Jerusalem, det ska bliva uppbyggt. Och till templet, din grund ska åter vara lagt. 170 år senare framträder en man vid namn Kores på världsscenen. Judarna visste om det. Kores ska han heta. Daniel kanske hade påvisat konungen detta. För Daniel var också en upphöjd man i det persiska hovet. Han blev högt aktad också där, ni vet. Och säkerligen visste Kores vem Daniel var. Och säkerligen visste Kores den där skriften som hade skrivits på natten. Och vunnit respekt för Daniel. Och Daniel hade kanske läst för honom Jesaja 44. Och Kores hade förundrat. Står det verkligen så? I era skrifter. Om mig. Och vet ni vad Josefus skriver om detta? Det är för att Josefus, han skriver om judarnas historia. Och i hans bok läste jag igår följande citat. Om Kores säger han. Att så säger Kores, konungen. Eftersom Gud allsmäktig har utsett mig till att vara konung över den beboliga jorden, så tror jag att han är den Gud som nationen av israeliter tillbeder. Ty han förutsade faktiskt mitt namn genom profeterna och att jag skulle bygga honom ett hus i Jerusalem, i landet Judén. Enligt Josefus alltså, så var Kores själv medveten om Jesaja profetia och ivrig att fullborda densamma. Ty Josefus fortsätter, när Kores läste detta och beundrade den gudomliga kraften, så grep honom en ivrig önskan och ambition att fullborda vad som var skrivet. Så ödmjukade sig då Kores för att utföra Guds vilja och blev honom ett villigt redskap. Tiden har gått ifrån oss. Vi ska fortsätta detta spännande, denna spännande historia nästa gång. Men vi bör dra denna lärdom utav det. Att det trots allt är Gud som har sin hand bakom historiens skeende. Det betyder inte att Gud ger sitt godkännande till allt som sker. Babylonierna skulle också få det uppbära lönen för sin missgärning. Jag ska låta tuktan komma över babylonierna. Hur då? Jo, persierna ska komma. Också persierna, grekerna, också grekerna, romarna och så vidare. Men Gud har sin hand där. Gud har syftet klart och målet klart. Och mot det målet arbetar allt vad som sker i denna värld. Och om det är sant, min vän, så måste du och jag också förstå att han som styr konungars hjärtan naturligtvis också har makten över ditt och mitt liv. Naturligtvis beror det på om du vill låta honom vara konung, det vill säga för att komma in under hans välsignelse. Du kan vara hårdnackad som farao i Egypten. Trots den uppenbarelse han hade, så förstockade han dock sitt hjärta. Du kan vara som Israels konungar, som trots budskap efter budskap framhärdade i att stänga sina öron och säga nej, nej, nej. Men det är ovisligt att göra så. Och jag vädjar till dig i slutet av denna gudstjänst att du idag skulle ge himmelens konung tillträde till ditt liv. Han är den enda som har rätten att regera. Han är den enda som slutgiltigt du ska stå inför och göra räkenskap inför ditt liv. Hur är din ställning till honom nu? Han älskar dig med outsäglig kärlek. Han vill äga dig och inta ditt liv och ditt hjärta just nu. Vill du låta honom göra det? Amen.